templet. Låt oss leva förenade med honom så att vi kan komma inför dig med rena hjärtan. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, leder och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord.
Då ska jag läsa från Mika 7, 7-8. Jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig, triumfera inte du fiende. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.
Jag kommer läsa från Apostlagärningarna kapitel 2. Vers 42-46. De döpta deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd och mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helige ande var över honom, och den helige anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus som uppenbaras åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva. Hanna, Fanuels dotter av Arsustam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram. Och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Ibland stöter man ju på äldre kristna som strålar av salighet. Visst har ni stött på sådana? Det finns en atmosfär, en aura som man märker, de har levt med Gud. Det finns en eftersmak, en känsla av att det här är någonting som är väldigt ljuvligt. Sen har man ju stött på andra äldre kristna som vittnar om motsatsen, bitterhet och självömkan och elände. Vad är hemligheten till att de här gamla saliga kristna verkar vara så genomlysta av Guds härlighet och nåd? Jag tror att de här tre texterna vi har läst nu ger oss en vägledning så att också vi kan vandra på en väg som leder till salighet och glädje. För mig kanske det är för sent, jag börjar bli för gammal. Men för er som är unga så kanske ni har ett hopp om att det kan bli något bra med ett liv ändå. Vad sa Mika? Dagens gammaltestamentliga läsning. Det är en text som andas både en väldigt god ödmjukhet och en ganska trotsig frimodighet på samma gång. En ödmjuk väntan, ett fullständigt beroende av Gud och en väldigt trotsig attityd mot fiendens härjningar. Vad sa Mika? Jag spanar efter Herren. Jag väntar på Gud, min räddare. Min Gud ska höra mig. Vi är helt beroende av Gud. Ett ord som vi inte gillar, beroende. Vi vill ha kontroll, vi vill kunna ha makten, vi vill kunna sitta i förarsätet. Men den krassa och också den saliga sanningen är att vi är fullständigt beroende. Jesus säger så här, om jag ska sammanfatta lite i evangelierna: utan mig kan ni ingenting göra. Men tillsammans med mig är allting möjligt. Halleluja. Utan mig kan ni ingenting göra. Men tillsammans, vi behöver höra de båda meningarna. Men tillsammans med mig är allting möjligt. Ett återkommande problem i våra liv och i församlingarnas verksamhet, det är att man inte går i takt med Gud och inte samarbetar med det levande. Man ser behoven, man upprätthåller sin verksamhet, man sliter ut sina medarbetare och församlingsmedlemmar eftersom man tror att vi måste göra allt. Man upprätthåller verksamheter som sedan länge har dött eftersom man känner en märklig skuld att vi som kyrka ska kunna vara allt och göra allt. Vi kan inte mätta alla Malmös behov i Fridhemskyrkan. Och jag vet inte hur många gånger man har stått i de här lägena. Folk får piska på en död häst och försöka få den att galoppera. Den är död. Vad är det som lever? Vad är det som frodas? Och det här bygger också på en liten högmodig tanke att vi i Fridhemskyrkan eller Europaporten eller Betaniakyrkan eller Johanneskyrkan ska kunna vara allt. Nej, vi sitter ihop som Kristi kropp i hela Malmö. Det inte vi kan göra kan andra kyrkor göra. Och det som är vårt lilla bidrag kanske bidrar till helheten. Och att vi står istället för ett ekumeniskt större perspektiv och kunna glädja oss över det Gud gör. Men då får vi ställa frågan till oss. Vad är det Herren gör hos oss? Vad är det som är levande? Och finns det någonting som är som en död sten som vi inte ska hålla på och försöka få liv i? Vi får tillsammans, och det är det som är det vackra med kyrkan. Det är inte jag som får uppenbarelse från Gud och levererar till er, utan vi får tillsammans spana efter Herren. Vänta på Herren och ge gensvar på det som frodas och växer. Det som ger oss glädje och energi till Guds ära. Och det ger mig väldigt mycket glädje och energi när jag kollar på den kyrka och ser, vad är det som lever? Vad är det som frodas? Ja, men det finns ju något fantastiskt här. Istället för att tänka, vi borde ha haft en större diakonalverksamhet, vi borde ha mycket större missionsengagemang. Ja, men nu verkar Herren i vår gemenskap på det här sättet. Låt oss bejaka det, säga ja till det, låt oss samarbeta med det. Och sen kan vi be, önska och hoppas att det ska växa, eller hur? Tack Olla. Det är alltid Olla som ger gensvar. Ukrainarna, det är det va? Vad säger Mika vidare? Triumfera inte, du min fiende. Jag har fallit, men reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. De äldre kristna som strålar av salighet är de som har försonats med sitt liv. Och det kan ta ett helt liv att försonas med sitt liv. Som ser det som Martin Luther kallar simul justus et peccator. Kommer ni ihåg det? Det har jag tjatat många gånger om i den här kyrkan. David har varit sjuk på latinlektionen. Eller? Nu pratar jag inte med David där utan David här. Eller båda David. Okej. Okay. Det betyder samtidigt syndare och rättfärdig. Alltså det handlar inte om att bli likgiltig och relativisera syndens destruktiva handlingar i vårt liv. Men samtidigt ha ett förhållningssätt där vi har tro och mod och kraft att våga resa oss igen. Når Guds nåd över himlen? Eller är det ett begränsat uttagskonto? Jag tror att vi tänker så. Jag för mig någon gång att jag fanns en spärr på Swish. Den relation jag har med mina barn nu för tiden är via Swish. Så jag sa till Jakob, jag kan inte skicka mer än 5 000. Han sa, det är en inställningsfråga, men det fattar inte jag. Men man tänker att ja, men nu har man nått taket, nu kan man inte skicka mer. Och så kan det kännas i relation till Gud också. Nu har vi nått taket. Alltså hur många gånger kan man komma och be om förlåtelse för sin synd? Det finns inte ett begränsat uttagskonto. Finns det en möjlighet för oss att falla och resa oss igen? Det var någon som ställde en fråga till just en munk i klostret. Vad gör ni hela dagarna i klostret? Och han sa så här, ja vi faller. Så reser vi oss igen. Vi faller och vi reser oss igen. Och så faller vi. Och så reser vi oss igen. Och David, Guds morde faller så otroligt kraftfullt. Och så säger han i psalm 51 i The Message översättning. Du ger inget för tomma gester. Det räcker inte att följa regelboken felfritt. Jag lärde mig Guds överlåtelse när min självgodhet låg i spillror. Gud missar aldrig någonsin ett liv där hjärtat har spruckit så att kärleken kan sippra in. Ibland, fast inte Gud vill det, så kan syndafallet bli vår frälsning. När hela vårt hjärta krossas så finns det, som David sa, Gud missar aldrig någonsin ett liv där hjärtat har spruckit så att kärlek kan sippra in. Leonard Cohen har ju skrivit en berömd och kanske väl uttjatad fras. There's a crack in everything, that's where light comes in. Alltså det finns en spricka här. Och den sprickan är Guds möjlighet att nå dig med evangeliet. När vi faller, vilket vi kommer göra, då har vi två alternativ. Antingen ligga kvar i vår självgodhet och odla vår självömkan. Eller res oss igen. Och erkänna vår spruckenhet och brustenhet så att Guds kärlek kan sippra in. Och syndaförlåtelsen är på riktigt. Jag är så glad för att gå iklädd prästkläder. För när jag uttalar avlösningen efter syndabekännelse, när jag säger dina synder är dig förlåtna, så gör jag det inte i egenskap av att jag har 40 år i församlingstjänst. Jag gör det inte i egenskap att min karaktär är gjutet i ett helt stycke. Jag gör det för att jag iklädd dopets klädnad har stålan som är Kristi ok, och jag uttalar de här orden Och Kristi vägnar. Det är Kristus som talar. Och därför kan vi lita hela vår livstyngd emot förlåtelsens ord. Och därmed kan vi säga, triumfera inte, du min fiende. Som Mika säger. Därför kan vi möta fienden, djävulen, anklagaren, åklagaren och säga så här. Håll käft. Tyst med dig. Triumfera inte, du min fiende. Jag har fallit, men jag reser mig igen. Tack vare Guds nåd. Det var Mika. Sen kom vi till episteltexten, apostlärningarna. Den skulle jag kunna ha 3-4 predikningar om. Men det som är underbart är att ni kan ju veta att 2026 kommer jag återkomma till de här texterna. Så det är lugnt. Jag har 4 ord som jag har tagit ut från apostlärningarna. De döpta deltog troget. Jag vet inte om ni har tillgång till tidningen Dagen. Jag har ju snott min mammas digitala inlogg så att jag betalar ingenting för det, utan gör hon. Men jag har ändå ingen tillgång till Dagen. Och där har man ju redovisat undersökningar den sista tiden, både från Svenska kyrkan och från frikyrkorna, hur många som har slutat gå i kyrkan på gudstjänster regelbundet efter pandemin. Det är alltså 25, 30, 40% färre som går idag på gudstjänst. För man har upptäckt vad skönt det var att 2 lördagar på en helg. I och för sig finns det ju vissa gudstjänster som det är väldigt bra att hålla sig borta ifrån. Men när man förkunnar evangeliet rent och klart, förvaltar sakramenten på rätt sätt och har en god gemenskap, så är gudstjänsten, församlingslivet, helt avgörande för ens tros överlevnad och tillväxt. Vi är inte kallade, det finns inte ett kristet liv som handlar om en privat religiös upplevelse. Sitter alltid ihop med syskon. Som det stod i dagens episteltext. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De höll samman och möttes varje dag. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Varje dag. Och det är en uppriktig glädje. Ibland har folk haft problem med kyrkan. När man kommer hit och det verkar alla vara så glada. Alla verkar vara så saliga. Och alla verkar ha så lyckade liv. För mig är det så att jag blir glad när jag möter syskonen. Jag kan må dåligt. Jag märker att LOC har förlorat sin hockeymatchen. Eller vad det nu kan vara av djupa trauman som man går igenom. Men som ser man Olla. Eller David. Eller alla heter väl David i den här kyrkan nu. Och så blir man glad. Och det ska inte det tolkas som att vi inte har haft ett svårt liv. Eller att vi har svåra erfarenheter. Men gemenskapen i kyrkan gör någonting med oss. Som vi också måste ta emot. I jublande, uppriktig glädje. Och det Paulus säger så här. Gläds med dem som är glada. Men också ibland måste vi sörja med dem som sörjer. Att det finns en uppriktighet. Det finns en äkthet. Det finns en verklighet. Vi möter Gud inte minst. Och det vet vi objektivt. På riktigt. Varje söndag. I sakramenten. Det behöver vi inte förhandla om. Det behöver vi inte känna någonting om. Vi vet. Jag tar emot bröd. Jag tar emot vin. Jag tar emot Kristus. Men jag vill nog säga så att framförallt på det sätt som Gud möter oss är i våra relationer. Genom syskonen, genom bröderna och systrarna. Somliga som har levt i en allt för snäv och tät frikyrkogemenskap har sedan lämnat den här trånga gruppen och säger, ja, men det är så skönt att gå till Svenska kyrkan, jag kan komma sent och gå tidigt. Och så. Och det kan vara en viktig resa som en del behöver göra. Men om tron ska tillväxa, om saligheten ska flöda, så behöver vi leva i en gemenskap där vi delar livet på riktigt med varandra. Evangeliet. Jag har läst Lukas, men det finns också ett förslag till dagens kyrkoår. En annan text från Matteus evangeliet som jag vill lyfta fram. Jesus säger, han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Nu märker jag att jag har inte tagit med hela den. Sen säger Jesus också att himmelriket är som en gäst, som en surdeg som en kvinna bakar in. Och sen så har den genomsyrat allt. Vad vill jag säga med detta? Jo, detta. Förakta inte den ringa begynnelsen. Gud verkar i det oansenliga och i det fördolda. De äldre är saliga, men den här auran omkring sig har inte levt i en sån här besvikelse av att Gud gjorde inte de här stora, mäktiga miraklerna i deras liv. De har levt ett ganska stilla liv. Ett ganska oansenligt liv. Ett ganska icke-anmärkningsvärt liv. De har inte blivit intervjuade av Dagen eller Tronsvärde. Tronsvärde var ju på 80-talet. Okej. Eller någon annan känd. TBN Nordic eller något. Utan de har levt med senapskornets verklighet. De vet att de kan inte se hur gästen verkar i degen, men de har fullständig tillit till att Gud verkar även i det som inte syns för ögat. Nu minns jag en sak. Jag tror det var Skottland, Irland, England, i alla fall var det Storbritannien. En söndagsskola där en gammal dam tjänade troget och hade en elev. Hur kul är det? Va? Lugnt och stilla. Man kan känna sig, vad betyder det här? I den lilla kyrkan, jag har en liten pojke. Om jag minns det här rätt, nu spelas det här in så det kommer ju att få säkert jättemycket kritik på sociala medier efteråt. Men jag tror att det var William Carey som sen tog evangeliet till Indien. En av de främsta missionsledarna under 1800-talet, 1900-talet. Visste hon det? Såg hon det? Eller var det senapskornet? Var den lilla gästen i degen. Och hon dog säkert långt innan hon fick höra att William Carey, kanske var 1700-talet, blev en av de främsta missionsledarna i den kristna kyrkans historia. Att se det som den heliga ande gör, fast det inte verkar vara så mäktigt, inte så häftigt, inte så imponerande. Om vi återvänder till dagens evangelietext som vi läste, Hanna och Symeon. De gamla vars blick var smord av den helige ande såg att det här lilla barnet som bars fram, och nu ska ni veta att i templet på den här tiden så var det på de här stora högtiderna 10 000-tals människor som kommer, strömmar in. Och de ser att den där lilla fattiga familjen med det där lilla spädbarnet, det är världens hopp. Det är världens frälsning. Det här lilla spädbarnet kommer förändra hela historiens gång. Vem kunde ana det? Men de hade en blick. Vi har fått nåden att se och tro och leva med ett hopp som inte ser så väldigt fantastiskt ut i världens ögon. Men vi får leva i väntan på Herren. Samarbeta med honom i det levande. Vi spanar efter honom och det han gör i våra liv och vår kyrkas liv. Och samtidigt får vi leva med sprickorna i vår själ. Så att Guds kärlek kan strömma in. Och vi får med glädje se fram emot senapskornets tillväxt. Som kommer innebära hela skapelsens förvandling och befrielse. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.